Christer Pettersson är på sätt och vis drömmördaren för alla. Det provocerar ingen. Det finns inget politiskt i det. Man pekar ut en stackars drogberoende person och sen så är fallet löst och såret är läkt för Sverige, för politiker, för opinionen, för media, för alla. Däremot så finns det extremt lite bevis eller ens indicier på att det skulle vara han. Hans enda problem var att han var inne i Stockholms centrum på mordkvällen och i närheten av tidpunkten när det skedde.
Mm. Han dömdes ju och sen friades han i högre instans då när det begav sig. Nu lever han ju inte längre, Christer Pettersson, så han kan ju inte berätta sin version om mera. Vad minns du av den här mordnatten 1986?
Ja, jag skulle väl bara lägga till också att han kan inte försvara sig. Han har blivit utpekad av två svenska statsministrar, vilket jag tycker är en skandal. Fortsatt långt efter sin död. Mm. Jag minns ju förstås väldigt mycket. Jag var ung. Jag var 21 år gammal och jag vet precis vad jag gjorde den kvällen och den morgonen efter då. Jag satt och körde ljus. Jag var ljusmästare på en teater i Göteborg. Vi skulle just avsluta vår föreställning. Då visste jag inte vad som hände i Stockholm. Men dagen efter ringde min pappa hem till mig. Och sa att Palme var mördad. Och han brukade ofta skämta om olika saker. Men jag förstod att det skulle inte ens min pappa skämta om. Så att jag var förstås... Världen skakades i det ögonblicket och för Sverige så var det förstås, det är någonting som har färgat Sverige sedan dess och påverkat mycket till det sämre men på en del sätt också till det bättre.
Mm.
Vi förstod att vi är inte så unika som vi kanske trodde väldigt länge.
Mm. Nå, om vi funderar på dig själv då och när till exempel Christer Pettersson dök upp då som eventuellt, var du genast skeptisk eller hur länge köpte du och följde med bara det som presenterades i medien eller hur fort väcktes din egen nyfikenhet? Skulle du säga?
Nej, men jag började inte ens i det här för att jag var intresserad av Palmemordet. Det är inte därför jag har skrivit den här boken, det var inte så det kom till att börja med i alla fall. Jag var en helt vanlig svensk som vi tror på våra myndigheter. Jag tror att finländare också tror på sina myndigheter. Och vi trodde på att vår polis gör sitt bästa och vi tror att om de säger att de har löst mordet men inte fick ihop tillräckligt med bevis att det är polisiärt uppklarat som polisen sa i flera decennier faktiskt till oss. Så tror vi på dem. Och jag trodde att det var Christer Pettersson. Och sen så när man sätter sig och läser så tycker man att det här är ju ett av de största justitiemorden i svensk historia.
Den har ju fått massiv kritik just den här polisutredningen när det gäller Palme. Var gick det snett först? Och om du får tycka till.
Ja, men det var lite för stort för Sverige. Sverige är ett litet land. Och det blev kortslutning i systemet. Statsministern är mördaren. Det här måste vara politiskt. Vilket det kanske var till slut och jag tror att det var politiskt. Men då tillsatte man en lojal person som då hade knytningar till regeringen. Som fick rapportera direkt till regeringen. Inte som brukligt är att han rapporterade till åklagaren. Mm. Han gick utanför det vanliga. Han blev både åklagare och förundersökningsledare och polis i ett.
Du tänker på Hans Holmér nu?
Jag tänker på Hans Holmér, precis. De tillsatte en person som de kunde lita på snarare än någon som faktiskt kunde lösa mordet. Han hade aldrig utrett ett mord tidigare.
Mm. Orsaken till att du nu är här med den här boken, Stig Larssons arkiv, Nyckeln till Palmemordet, är just det precis som titeln avslöjar. Det vill säga det handlar om att Stig Larsson, alltså den här numera avlidna författaren, han intresserar sig också ivrigt för det här Palmemordet. Vad är Stig Larssons arkiv om vi börjar där?
Alltså, det är ju det som gjorde att jag har ägnat 8 år åt det här till slut. Det var att jag hittade dokument som Stig Larsson hade skrivit. Och det är ju, man tror ju, jag trodde som jag tror de flesta, att Stig Larsson, han skrev ganska bra deckare, eller till och med riktigt bra deckare. Men det var hans tredje största projekt. Han höll på bara i 4 år och skrev deckare, medan han höll på med i 18 år med att göra research i Palmemordet. Mm-hmm. Och han höll på ännu längre med att kartlägga svensk och utländsk högerextremism. Så att det var hans stora projekt, högerextremismen. Och det ledde honom in i researchen kring Palmemordet som blev hans näst största projekt.
Mm-hmm. Och när du talar då om alltså ett enormt projekt, alltså han har samlat då en helsikes massa papper och artiklar och egna
Precis, just det.
Iakttagelser och funderingar eller?
Ja, och när jag började här så var det som att jag hade ingen aning om nästan vem Stig Larsson var. Jag visste väldigt lite om Palmemordet. Jag började dra i en tråd, jag skulle skriva en annan bok.
Mm-hmm.
Och så hittade jag en person som var misstänkt, hade varit misstänkt för Palmemordet. Och så tänkte jag, men det här är en spännande grej i min bok. Och så gjorde jag research kring honom, gick in i ett helt annat arkiv. Och hittade ett dokument som var då inte underskrivet. Och så frågade henne, som hon som ägde arkivet, vem har skrivit det här? Och då sa hon, Stig Larsson, deckarförfattaren. Och jag tänkte, men vad har han med Palmemordet att göra? Och då sa hon, ja men han var jätteintresserad och det kan finnas mer papper. Och när man hör den meningen, då känns det som man är inne i en Stig Larsson-roman nästan. Och jag grävde vidare, men jag hade fortfarande ingen aning om hur mycket papper det fanns.
Mm-hmm.
Men jag träffade personer, jag hittade ytterligare ett par dokument. Och till slut så tog jag mig fram till, åkte tillsammans med tidningen Expo som äger arkivet. Och stod framför deras rullport i ett hyrlager i utkanten av Stockholm. En väldigt snöig marsmorgon. Och så tänkte jag, men nu kanske det finns en liten bunt papper här. Och så åkte den där rulldörren upp. Och så stod det 20 flyttkartonger fulla med dokument.
Tala här med journalisten och författaren Jan Stocklassa alltså om hans nya bok som heter Stig Larssons arkiv, Nyckeln till Palmemordet. Det finns ju alltså en drös med olika spår när det kommer just till Palmemordet. Det finns då, jag menar, Krista Pettersson, det finns kurdspåret och PKK, det finns att det skulle, svenska polisen skulle ha stått bakom det här, det finns att Stasi, östtyska Stasi skulle ha varit involverat. Vad i Stig Larssons arkiv och spaningar var det som gjorde att du började ta det där på extra allvar jämfört med alla andra teorier som finns just gällande Olof Palmemordet? Mm.
Ja, men det finns, precis som du nämner, en massa teorier och du kom inte så långt även om det var många. Det finns ju mer eller mindre galna teorier. Och så finns det några huvud där, du var inne på flera av dem då. Och Stig Larsson, han hade sin favoritteori. Han prövade flera olika, han prövade även den ensamma galningen. Men han kom tillbaka till det som han tittade på redan 1986-87, direkt efter mordet då. Det vill säga, Sydafrika organiserade mordet med hjälp av en mellanhand på Cypern som heter Bertil Wedin och med hjälp av svenska högerextremister i Sverige. Och det där började med 86, men han kom tillbaka till det hela tiden. Och jag tror uppriktigt att han var mer än halvvägs fram till att lösa mordet. Och han lämnade in information till polisen. Och de var på rätt väg. Det är det som är så skrämmande. Polisen var nära att mörda. Att lösa, inte mörda, men lösa mordet.
Obs. Ja.
Att lösa mordet redan 1987. När,
okay,
när väl Hans Holmér hade slutat som polis. Då var de på rätt väg. Då fick de göra sitt jobb.
Och när du säger att de var på rätt väg, är det att de var just att nosa på samma sak som Stig Larsson var nosa på?
Precis, och med hjälp av Stig Larsson. Han var där och lämnade tips. Han måste ju ha blivit, det beskriver jag ju i boken också. Jag skriver boken som en berättelse. Så det är ju en vändpunkt när han tänker, nej men nu håller det på att lösas. Titta.
Mm.
Och så kommer in en ny Hans, som heter Hans Ölvebro, som blev ansvarig polis och sa, nej. Det här är ingenting så enkelt som en konspiration. Det är mycket svårare, det är en ensam mördare. Och några månader senare så hittade han Christer Pettersson. Den man letar efter hittar man.
I din bok så presenteras du alltså en man vid namn Jakob Tedelin. Han heter egentligen någonting annat. Men alltså han lever och mår bra och han skulle vara den som mördar statsminister Olof Palme. Har jag förstått saken rätt?
Han lever och mår bra och han är en möjlig mördare till vår statsminister Olof Palme. Sen så i bokens slut så är det ju faktiskt, utan att avslöja för mycket, så finns det någon annan möjlighet också. Men att han var där och med en revolver i handen, det är jag övertygad om.
På samma gata den kvällen när det begav sig och Palme var där och hade gått på bio.
Precis.
Då var han där. Okej. Och han står för Sydafrika-koppling, höger extrema kopplingar. Vem är den här Jakob Tedelin inom citationstecken?
Ja, han är den sista pusselbiten, det som Stig inte kom fram till. För jag tror att Stig kom mer än halvvägs i att lösa mordet. Men han kom inte hela vägen. Han trodde på den här professionella organisationen som också utförde det professionellt. Och jag, i min analys, så är jag snarare övertygad om att själva mordet är ganska amatörmässigt utfört, kaotiskt kan man kalla det också.
Och då du vill missa du... Lisbeth Palme och sånt här.
Precis, okay. och bara skjuta ett skott mot Olof Palme, för man kan aldrig vara säker på att bara ett skott dödar, inte ens om man är väldigt duktig skytt. Så att, men Jakob Tedelin är den som får ihop det till en hel teori. Och min resa till Sydafrika och en del dokument som jag visar på i boken också visar hur faktiskt det var ett sätt som de använde sig av upprepade gånger. Sydafrikanska säkerhetstjänsten använde sig av syndabockar eller personer som de sköt fram som antingen utförde mord eller bara blev beskyllda för att ha utfört mord.
Okej. Okay. Torpeder eller syndabockar då för någonting som... Ja, syndabockar. Om man behövde ett ansikte.
Syndabockar skulle jag kalla dem. Eller om man vill dra en parallell till John F. Kennedy, så Patsy, som ju Lee Harvey Oswald sa, I'm just a Patsy.
Okej. Okay. Som jag förstod det rätt så, alltså Stig Larsson kom fram till att det måste finnas någon sån här organisation, men jag vet inte vem. Och så därifrån började du då?
Precis, och han hade luckor också. Han hade luckor i sin teori. Det var Sydafrika och det var svenska högerextremister och det var Bertil Wedin på Cypern som var mellanhand. Men det fanns luckor. Och jag har ju lagt mycket tid på att försöka fylla i de luckorna också. Och så tar det ett steg vidare då. Mm-hmm. Så det är ju totalt 8 år research av min tid. Mm-hmm. Han la ner ännu mycket mer tid än vad jag gjorde. Men sen har jag lagt ner de här 8 åren för att knyta ihop det här till en fullständig teori, inklusive möjligheten till mördaren.
Vem är Bertil Wedin på Cypern?
Bertil Wedin är en högerextrem palmehatare som ägnat en stor del av sitt vuxna liv till att motarbeta kommunismen. Och vi ska komma ihåg att det här skedde precis i slutet på kalla kriget, så det var kriget mellan USA som är ena superpower och på den andra sidan Sovjetunionen. Mm-hmm. Och det här var de sista åren innan man visste hur det skulle gå. Och Bertil Wedin var definitivt på, ska vi säga, den goda sidan, USAs sida. Men han jobbade också med sydafrikanska säkerhetstjänsten och var beredd att ta till våld och jobba med metoder som inte vi vanliga dödliga vill.
Mm. Han har ju själv nog frågats om det här och han har ju förnekat sin skuld åt olika medier, den här Wedin.
Ja, precis. Det är väl nästan en förutsättning för att mordet ska vara olöst 32 år senare, att alla nekar till det. Även om det faktiskt finns 130 personer som har erkänt mordet, men alla de har ju visat sig vara galna. Så att,
Men när du har, alltså, hur har du, jag menar, har du suttit i bil med en kaffe och spana med kikare, eller har du forskat på nätet, eller hur har du liksom kommit fram till att Jakob Tedelin fingerade namnet, det är han?
Ja, det är en annan tid, så Stig, han satt mycket och spanade på postboxar och rent fysiskt gick runt och fotograferade med analoga kameror. Jag har använt mig mer av digitala metoder, så att Facebook spelar en stor roll. Jag har fått e-mails från en anonym källa som möjligen kan vara hackade då. Och det har också använt inspelningsutrustning som absolut inte fanns på 80-talet. Glasögon med kameror och smartphones och GPS-trackers.
Du har gått omkring med glasögon med kameror?
Nej, inte jag. Nej, okay. Men det är ju en person som spelar en stor roll i det här, i upplösningen då. Okay. Det är en tjeckisk kvinna som heter Lida Komarko som har träffat Jakob Tedelin och filmat honom när han spottar på Olof Palmes grav och säger: jag har ägnat hela mitt vuxna liv åt att motarbeta Olof Palme. Palme var en sovjetisk spion.
Mm-hmm. Varför är den här Jakob Tedelin så sur på Palme?
Man ska komma ihåg att han är också ett offer för omständigheterna, och han har blivit utnyttjad av en...
Vilken ålder är han? Vi börjar där.
Okej, nu är han 57.
Okej. Okay.
Mm. Han var
ung då? När...
Han var relativt ung, han var 24 år. Han var i en ålder när unga män fortfarande inte riktigt har en färdigutvecklad riskbedömning. Det vill säga att de är beredda att ta risker, antingen det gäller att hoppa fallskärm eller åka snowboard eller att mörda statsministrar.
Sådana som man gör.
Han var uppfödd med ett palmehat i hemmet, och redan från 10 års ålder ungefär, och redan när han var 12-13 år, vilket han själv berättar om då, så planerade han att mörda Olof Palme. den gången med en flintlåspistol, vilket ju inte, säkert inte skulle lyckats. Och han, han har odlat det här Palmehatet sedan dess. Så han är en av extremt få personer som idag hatar Olof Palme. Det är inte så många som går runt och hyser ett aktivt hat mot en statsminister som dog för 32 år sedan.
Nej, det är sant. Men när det begav sig så fanns det ju många som hyste ett sånt hat mot Palme.
Ja, det var ju ett extremt starkt hat som inte har funnits varken tidigare eller senare, skulle jag säga, i modern svensk historia i alla fall. Närmsta parallellen är ju när Sveriges kung Gustav den tredje mördades. Men då var ju polisen lite mer på bettet och faktiskt tog mördaren ganska snabbt.
Du har har du frågat Jakob Tedelin, signaturen Jakob Tedelin, har du mördat Palme?
Nej, det var en bra fråga. Nej, det har jag inte gjort. Däremot har Lida Komarkova, som hon heter, den tjeckiska kvinnan, gjort det över Facebook och fått ett kryptiskt svar som i första anblicken är nekande, men när man tittar lite mer på det så är det inte riktigt lika säkert att det faktiskt är ett nej.
Om du fick sätta dig ner och prata med Jakob Tedelin, vad skulle du vilja fråga honom?
Alltså jag har frågat flera gånger om jag får fråga honom för det första då, så att det är orsaken till att vi har gjort den här väldigt spännande men också ganska extrema infiltrationen som påminner om någonting ur en Stig Larsson-roman. Jag skulle fråga honom, ställa honom en del indirekta frågor och så en del direkta frågor också kring mordet. Och så tror jag att han är ganska slipad faktiskt när det gäller hur han ska svara. Så jag tror att jag skulle få ut väldigt lite av honom.
Vad jobbar han med idag? Vad vet du om vad Jakob Tedelin-signaturen gör?
Ja, jag vet precis vad han gör och han är inte aktivt arbetande, man kan säga. Han är förtidspensionerad och har dålig ekonomi men jobbar med olika typer av research kring det som intresserar honom, som är då ganska extrema åsikter åt höger då framförallt.
Och han skulle alltså vara Palmemördaren, eventuellt menar författaren, journalisten Jan Stoklassa som är med här i studion. Har du fört det här åt svenska polisen?
Ja.
Vad säger de? Eller den?
Jag har underhand, eller första tipsen lämnade jag in för 6 år sedan. Och sen har jag haft kontakt när jag har varit i Sydafrika och träffat mördaren och spionen Craig Williamson, så har jag sen rapporterat det till polisen. Och ibland har de varit lite intresserade, ibland har de varit mindre intresserade. Och nu när jag lämnade in det här senaste tipset så var de ganska avmätta, inte speciellt. Reagerade inte speciellt, men det var 2,5 månad sedan. Och sen har vi haft kontinuerlig kontakt och undan för undan så har de blivit väldigt intresserade och till slut har de sagt, kan vi få läsa boken, vilket är jäkligt spännande. Och sen har de gett återkoppling och sagt att det var en jävla spännande bok.
Och hur tolkar du det?
Och att jag, förutom det så gör de ju faktiskt aktiva saker. Så att jag är övertygad om att om 1 eller 2 år så kommer Palmemordet ha en lösning. Det kommer inte vara löst att så att någon är dömd. Det kan nog hända, men det kan jag mer hoppas. Men annars så är jag övertygad om att vi kommer veta hur det gick till.
Avslutningsvis, Jan Stoklassa, vad vill du att hända nu med det här som du presenterar i boken?
Jag hoppas att det som händer genom boken och det jag presenterar där, att det blir en sån press på, inte först hand på polisen i Sverige, men på svenska myndigheter så att de faktiskt tillsätter de här 10-12 poliserna som behövs för att lösa det här. Några unga tjejer och killar som digitaliserar det och använder de nya verktygen och får faktiskt ordning på det här. Och så kan man ta det till en lösning relativt snabbt då. Så det skulle vara min dröm, att det faktiskt, vi får fart på det här.